Idag har jag Napoleons huvud som en tändare. What does the fox say? Jag vet inte vad det här kan vara för fågel. Det kan ni skriva i kommentarerna. Och smash. Vad var det där? Axe och smash och crash. Vad de nu hette. Demolition smash. Som det ser ut som att han flyger på fågeln nästan. Men det gör han inte. Och det blir också så. Jag tittar på er. Napoleon kollar på er. Och smash kollar på er. Så det är lite läskigt det här.
Hörrni, börjar man inte känna ett rejält sug efter CM Punk nu igen?
Jo, mer än något. Det känns som man saknas. Jag börjar hoppas att Anders drömmar slår in.
Ja, och det känns så konstigt också allting. Jag skulle ju absolut inte förstå egentligen varför. För till exempel...
Vänta, vi måste bara stanna här, Anders. Har du... ett sniffat spår nu. Det känns som att du kommer börja connecta dots. Och jag blir alldeles till mig nu. För nu känns det som att du börjar ta fart. Och nu får du fortsätta. Jag vill bara, är det så? Kommer det vara lite dot connecting nu?
Ja, men jag tycker att det känns konstigt på något sätt. För Ken Omega nu hade ju en intervju med René Paquette i veckan. Och han pratade... Först och främst så pratar han ju om att ja, vi får inte prata om det här. Och så pratar han ändå om det, fast de pratar liksom om det lite runt om.
De pratar i kring det, kan man säga det.
Precis. Och han säger att ja, det är ju ingen av alla inblandade som säkerligen är stolt över det här. Och att det kändes liksom som en sak som kunde undvikas och... Han tycker att det är synd att ingen kommer få veta vad som har hänt egentligen och så vidare.
Han säger ju även en intressant sak när han säger att det här händer i alla idrottssammanhang någonsin. Det här är inget konstigt. Det är folk som jobbar tajt med varann och sen så håller man inte med varann. Och då slåss man. Det händer. Vi är män. Vi har testosteron.
Ja, håller man på att bita varann i alla... Jag har nog aldrig varit med om att någon har bitit varken mig eller någon i min närhet.
Nej, så är det såklart. Men... som sagt, man har ju hört i många sporter där det har varit bråkigt i ett team och de har kunnat släppt och gå vidare liksom. Men här var inte det ett alternativ som det kändes. Men samtidigt så önskade han den andra sidan lycka till typ och hoppades att de hade kommit över det här precis som han och The Bucks hade kommit över det. Och sen även Britt Baker har ju varit ute idag och pratat om att hon tyckte det var så liksom pinsamt och bedrövande med den där händelsen liksom med brawl out som de brukar kalla det för. Samtidigt som Dax Harwood håller ju på som aldrig förr på Twitter och han kastar... I senaste kastade han MJF under bussen rejält.
Det har han gjort hela tiden. Han har snackat skit om MJF i alla avsnitt, ska sägas.
Jo, och samtidigt så har de varit så här tidigare också att de har flaggat med att vi vill komma tillbaka om Tony släpper tillbaka oss. Antingen så är det liksom det fulaste uppbrottet som någonsin har gjorts. Eller så är det ju nu för att nu så ska alla på AEW-sidan vara liksom så här resonliga och bra. Medans FTR och CM Punk kommer vara de som kommer tillbaka som anti-AEW och bråkar på.
Hör du nu, Chris? Hör du nu näsan när han har varit och sniffat? Det hela den här outsider-gimmicken han har hållit på att snacka om och försökt applicera på vad heter hon? Nia Jax, eller på att säga. Men, ja. Sasha Banks och Saraya och de här. Det är ju det här som kommer vara outsiders-gimmicken istället.
Men det hade ju varit våra nya NWO om han skulle komma tillbaka som en heel. Han är ju bäst som heel också. Så att det vore ju så jävla kung att få tillbaka honom som det. Och få ha, vad heter det, fan, låta Dax Harwood luta in i sin så här osympatiska sida också. Skulle ju bara behöva skruva på den lite grann för att vara megahatad. Så att det är ju toppen om det är så.
Det börjar ju, det har ju snackats om att han är ju frisk nu, liksom CM Punk. Och han är ju på gång lite grann på Twitter, även han, eller Instagram, eller vart det nu är han håller till. När fans har varit så här att, kom inte tillbaka, typ till IW, sådana som är anti CM Punk. Då är han ju snabb att svara och säga typ att, det var någon annan som svarat, jag kommer visst komma tillbaka och jag kommer brottas, inte kanske komma tillbaka till IW, men att han kommer komma tillbaka till wrestlingen och du kommer titta vad du vill eller inte, för att du kommer liksom vara intresserad. Så det, sen jag tror ju att det är någonting lurt på gång faktiskt.
Jag tycker det här är så jävla mysigt. Alltså jag blir så glad. Det var inte alls länge sedan som jag bara kände så här, för fan, sätt aldrig en fotjävel i wrestlingringen igen. Och kom för fan inte tillbaka till AEW. Men du vet nu, jag vill inget heller. Och direkt han lägger upp någon bild på han och Dax Harwood och allt det här. När direkt han liksom hintar om wrestling på sin Instagram, så du vet, jag bara skriker rakt ut att jag vill ha tillbaka honom. Och kan ni förstå ifall Tony Khan skulle lyckas med det här. Alltså om han, det är ju det enda som skulle kunna trumfa att han lyckades att få CM Punk tillbaka till wrestlingen överhuvudtaget. Det är att han då har löst den här jävla försoningsfikan och han kommer tillbaka, FTR och CM Punk har en fade med The Elite. Alltså fatta vilken jävla gospel det är som vi sitter och hör nu när vi fantasipratar om det här. Kanske inte arbetsmiljömässigt, kanske man känner att det är piss ifall CM Punk kommer tillbaka. Men hej, Vince McMahon är tillbaka, så det är ju inte så att gräset är grönare på andra sidan heller.
Men det sjuka är ju, vad heter det, jag lyssnade också på när Kenny Omega var hos Renee Paquette, och Kenny Omega låter ju, det låter inte som att det är en stor grej för honom. Nu kan han ju vara väldigt politisk och så, men han pratar ju verkligen ner och som att ja, det hände. Jag tyckte mest det var surrealistiskt och tänkte, vad fan sysslar vi med? Det var ju typ, det var hans reaktion.
Precis, och han pratade ju om att det var en helt annan känsla i omklädningsrummet ifrån när han försvann ifrån skadan och när han kom tillbaka ifrån skadan. Men som sagt, det har börjat pratas himla mycket om Brawlout för någonting som de absolut inte ska prata om, som de hela tiden säger.
Japp.
Så varför håller de på med det? Och det?
Om man ska komma ihåg att Renee Paquette är anställd av AEW, och då kan man ju använda henne för att ställa lite frågor, för att plantera frön.
Det är ju även konstigt, alltså han är ju märklig, känns det som, Tony Khan, som jag var på, jag tror att det var i morse som jag lyssnade på Alvarez eller Meltzer eller någon som pratade om att måste ju vara försiktig med att hålla på och playa omklädningsrummet också. För det var ju det som tog ner WCW, typ hela moralen gick åt helsike för att de kayfabade allting.
Det känns också som att AEW har fått en gimmick att det ska vara så liberalt. Här kan vi hålla på och smutskasta vårt eget förbund och såna saker. Och samtidigt så är bara för att det ska vara i raka motsatsen till WWE, där man inte pratar någonting om, alltså det är bara det som händer som man ser på TV, det är det enda som man pratar om.
Ja, och även som sagt Eddie Kingston, han la dem ju ut ett klipp nu med att han slutade i AEW.
Va?
På Twitter så hade han en intervju ja,
med inte de också.
Ja, men då var det, så hade de en intervju med Lexi Kaufman, där han stormade ut och sa att han slutade i AEW. Antagligen så kommer han ju bara vara i Ring of Honor ett litet tag i så fall då. Men som sagt, de får ju chilla ner med sådana här angles som är liksom anti-AEW. De har outsiders-damerna, de har kanske, som sagt, FTR, även om det inte blir någonting med Punk och FTR, så håller ju FTR på och smutskastar AEW till höger och vänster. Och Eddie Kingston, som jag tror ändå är ganska nöjd, han smutskastar AEW till höger och vänster på Twitter bara för att han har någon anti-AEW angle på gång liksom.
Och det går väl lite båda vägarna, för vi pratade inte om det i podden, men vi pratade om det i våran chatt, att det var ju ganska många som vann de här Wrestling Observer Awardsen, och AEW var ju snabba med att gratta alla inom förbundet som hade vunnit någonting utom FTR.
Det pratade Dax Harwood om i sitt senaste poddavsnitt, hur han mellan setten på gymmet började twittra ut bilderna på alla som hade fått grattis, för att han varit mer och mer förbannad mellan setten eftersom de inte hade blivit grattade. Sen så när han var klar på gymmet så bara, jag kanske är ett fån, så då tog han bort allt för att han kände sig barnslig. Och sen så reflekterade han och sa att, ja, fan, om jag hade ägt ett förbund och jag inte vet om brottarna kommer komma tillbaka efter april eller inte, nej, då hade inte jag grattat dem heller. Det är väl klart han ska göra det. Det är ingen skugga ska falla på Tony Khan.
Ja, men, ja, men som sagt, när det är så där, då känns det ju som att då är det kanske inte en angle i slutändan, bara att
han fick den frågan rakt ut, är det en work det där? Nej, jag var förbannad som ett litet barn. Och, men han fick ju också frågan, kommer ni vara jokern på Casino Battle Royale? Och då sa han, det skulle jag aldrig svara på, även om vi inte är det eller om vi är det, för jag skulle aldrig göra det mot Tony eller mot fansen. Det är superviktigt att man liksom har den respekten mot dem, men mina Twitter-grejer, de var inte ett work överhuvudtaget. Jag var arg, jag är fånig, jag går i affekt liksom.
Alla i AEW har den här relationsstatusen som var så populär på Facebook förut, It's complicated, med AEW och framförallt och Tony Khan. Vi läste också att Bryan Danielson hade ju gjort en intervju om ifall han skulle dyka upp på G1. Och, för han har ju alltid pratat om att det är en dröm för honom att få vara i Japan och sådär. Och sen kom ju corona och satte stopp för det där. Men då berättade han att det var cirkus 33% chans att Tony Khan skulle släppa honom att få vara med på G1. Och det var ju mycket så här, det är väldigt många matcher, vilket det är ju sinnessjukt många matcher. Och att han skulle vara borta väldigt länge från AEW-TV ifall han skulle få åka dit. Plus att han, han är ju inte purung, Bryan Danielson, och det är ganska hårt i Japan och många matcher, så risken är ju också att han skadar sig, och då skulle han, det skulle kunna betyda att han skulle vara borta ännu längre från AEW och sånt där. Så att man kan ju också förstå Tony Khan i det läget.
Men blir det inte så här då? Punk kommer tillbaka så de får någon att ha på TV, och vad heter det? Danielson förlorar mot MJF nu på Revolution, så att han kan ta en paus från TV, så får han åka iväg och göra G1. Det blir väl bra.
Ja, men det var lite roligt när han pratade om det där med G1. Då sa han att han, Mox, Claudio och ja, kanske Eddie Kingston kunde åka. Vi måste ju ha någon att jävlas med också.
Ja, nej, men fan, det är spännande tider. Alltså, tillbaka med CM Punk. Alltså, det är ju ett kommentatorspår jag drömmer om att få höra. När de släpper någon jävla, vad var det, på All Out-galan, presskonferens. De släpper den, en presskonferens-DVD med kommentatorspår. Kenny Omega, CM Punk sitter och pratar. Likt den här jävla 25th, eller vad säger man, 25-årsjubileumsutgåvan som jag fick av Wrestling with Shadows, som damp ner i min brevlåda. Det var ju, har ni sett den eller?
Nej, har inte hunnit än.
Tyvärr.
Det är ju, man missar inte jättemycket. Alltså det är ju, ja men det är Hitman på raspig telefonlina, tyvärr.
Det är så sjukt.
Dave Meltzer, han har man hört. Han har pratat om det där tidigare. Hitman, han kör sin grej liksom, att han var den bästa och den mest givmilda och den mest rättvisa personligheten.
Pratar någonting om Goldberg då?
Nej, jag tror fan inte att han nämnde Goldberg. Det är första gången kanske.
Ja.
Men det var ändå 90 njutsamma minuter, men kanske inget ni behöver slänga pengarna på.
Men nu tänker jag hoppa in i någonting som inte har med veckans shower att göra, men som fick mig att tänka på dig, Robert. Jag lyssnade när Dan Lambert pratade om sina världsmästarbälten. Han har ju cirka 300 wrestling-världsmästarbälten. Och det är inte replikor, utan det är originalbälten. Det här var ju någonting du måste lyssna på. Det är ju helt enormt, tycker jag, när jag står och pratar om dem och förklarar kring lädertyperna på bältena. Och han förklarar att de här bältena i anledningen till att de är AAA-bälten, nu är väl inte de så gamla i och för sig, men att alla bälten i Mexiko, det är originalbältena. De gör inga nya bälten. Därför blir de slitna och fula och är liksom trött. Men det är de som de har haft i vissa fall från 30-talet fram till nu. Det är helt sjukt.
Men visst är det WWE som har typ så här, den som är mästare får åka runt med sitt bälte. Alltså Roman Reigns måste kuska runt med två stycken gigantiska bälten och checka in dem här på flygplatser och sådär. Men när han kommer till TV, då har de ändå två stycken TV-bälten som är så här superpolerade och fina och sådär. Så det är ändå de som man använder varje gång som man visar sig på TV. Ja. Det är bizarrt.
Det är så sjukt att de har det. De har house show-bälten och tv-bälten. Och de här tv-bältena ligger ju i stora så här gitarrcases ungefär. Så precis innan de går in på scen, då knäpper de upp dem där så får de dem. Men man ska ha de här trötta bältena och åka runt med överallt själv. Men det fina, Dan Lambert berättar ju att han berättar ganska sjuka saker. Bland annat så flyger de ner, jag undrar om det var en gång i månaden, så flyger de ner gamla wrestlinglegender och bjuder dem på middag, så får de sitta och prata om sina gamla minnen och wrestlingbälten, och så om han äger något bälte som de har haft åt hand med det, så att de ska kunna prata om det och få känna på det igen och liksom ha minnen kring det. Och vissa så blir han så rörd av, så då ger han ju de bältena. Han har ju gett Cody Rhodes fick ju det här bältet som Dusty poserade med men inte vann. Utan fick lämna tillbaka när det var en dusty finish. Och vad heter det? Det här är på Jericho's Cruise, han pratar om det här. Och då har han ju gamla interkontinentalbältet. Och Jericho pratar om när han och Christian hade en ladder match. Och när han vinner matchen så ramlar han ner och får stegen upp i röven. Och vad heter det? Han hade ju så här, brutet svanskota jättelänge och hade ont. Och då bara Dan Lambert, ja, men jag ska inte ha det här bältet. Det måste ju du ha istället. Då ger han honom interkontinentalbältet. Bara hipp som happ. Han är väldigt fin och varm i den intervjun överlag, Dan Lambert. Väldigt mycket inte som sin wrestling-persona.
Jag är ju lite sugen på hardcore-titeln. Jag har ju en sån problematisk relation till... problematisk är den sannoliken inte. Men den är liksom en... liksom samma relation till hardcore-titeln som jag har till Lance Archer. Alltså det är så här på och av. Jag gillar ibland och så sen så hatar jag den om jag tittar för mycket på den. Eller om jag tittar för länge på den så börjar jag avsky den. Men jag gillade ju den inte alls under tiden som den var aktiv i WWE. Och tyckte den var paj och tyckte den var fånig. Tyckte att där kunde de göra mycket, mycket snyggare. Men sen liksom på senare tid så tycker jag ändå att den är charmig. Och när man så här kollar på YouTube-videos när de går igenom den och sånt så är det ju så här, jag vet inte, det är typ riktig silvertejp. Det är liksom silvertejpat på skiten. Och då vill jag ännu mer ha den. Men den kostar för jävla mycket.
Men det sjuka är att många av de här bältena, det är ju sådana som WWE bara har struntat i. Han äger till exempel det här bältet vi pratade om för några veckor sedan som Mr. Perfect slog sönder när The Genius gick runt i en morgonrock i bakgrunden. Det bältet låg bara kvar efter de hade filmat den grejen, så då tog ju någon ljudkille det och tog hem. Och sen han sålt det vidare. Och bältet som som Stone Cold gjorde själv, det Smoking Skull-bältet.
Åh, vidrigt bälte.
Ja, och det tyckte ju Vince också. Han var jätteförbannad när Stone Cold kom med det och hade gjort det på eget bevåg. Men det bältet, när de kastade bort det, det fiskades upp och såldes till någon. Och sen så nu har han det bältet. Och så vidare. US-titeln i WCW, den bara låg och skräpade på en Stuck Mojo-musikvideoinspelning. Så då tog gitarristen i Stuck Mojo det bältet. Jaha, ingen som vill ha det, då tar väl jag det då.
Vi får se ifall de gör någonting på Snoop Doggs bälte. Visst var han, skickade inte du att han var med på affischen för WrestleMania, Anders?
Jo, precis. Det är ju lite märkligt. Han är ju, vad är han, hur är han relaterad till Sasha?
Kusin,
ja precis. Men som sagt, han var ju i AEW för 3 månader, känns det som. Och sen har han ju varit i WWE för ett år sedan eller någonting också. Nu ska han tydligen, om den där WrestleMania-affischen stämmer då, som de skickade ut igår, så är han ju med på WrestleMania på något sätt också.
Visst var det Serpentico han hoppade och gjorde sin splash på?
Ja.
Jag tror det.
Men han hade ju i alla fall, han fick ju något sånt där WWE-guldbälte, Snoop Doggifierat bälte, som har varit på vift, där han har varit så här, twittrat ut att så här, mitt bälte är borta, någon som har sett det. Och sen är det en massa människor som åker runt och poserar med jävla bältet.
Och det är som en sån här trädgårdstomte som reser jorden runt och skickar vykort till den som de har snott den ifrån. Det är min dröm. Jag hade ett Instagram-konto där jag hade köpt en liten tomte som var ute och reste.
Och det var ju bäst. Det Instagram-kontot var ju kung.
Den klarade sig. Jag reste med den, sen så lämnade jag den på Las Vegas Strip. Och sen så var det någon som plockade upp den där och la ut bilder på Instagram. Sen tog den sig till Wisconsin innan den lämnade jordelivet. Men apropå bälten, jag skulle vilja se Ken Omega med belt collector gimmicken i WWE komma till flygplatsen med alla sina bälten. Japp.
Ja, eller inte bara det, för de måste väl åka med de här jävla väskorna och sånt också, de som vinner Money in the Bank exempelvis. Måste Powerhouse Hobbs åka runt med den här gigantiska guldmunken nu också?
Jajamän.
Åh gud, ja, vi kommer ju dit sen. Finns saker att säga om den matchen.
Men hörni, vad fan hände med Santos Escobar på SmackDown? Varför blev han en tönt helt plötsligt?
Ja, vad har han gjort för konstiga resa i karaktären?
Men han är face nu för det första, vilket är så fruktansvärt apart. Och att det var så här, men det här pratet med Rey Mysterio med respekt när Dominic Mysterio kom in där och bara, du måste sluta fjäska för farsan. Alltså man kan ju vara face och ändå liksom inte var totalt menlös. Alltså det här var den värsta typen av face jag någonsin har upplevt.
Har han fått Umberto Carrillos gamla gimmick kanske?
Ja, kanske. Jag ska förklara en del. Nej, riktigt, riktigt. Om det här är hans nya gimmick så... ja, jag vet inte. Då spår jag en uppförsbacke för stackars Santos Escobar.
Är det ett tecken på att Vince faktiskt är med på Creative igen? Det känns inte som att... Det är någon som inte förstår Santos Escobar som har skrivit den där storyn i alla fall.
Ja, det var ju ännu fler som började misstänka att Vince var med nu efter det här segmentet med Brock och Omas på Raw.
Vad hette han, sa du?
Ja, Omos, eller vad sa han?
Omos! Han har ju läst det på en lapp, men aldrig sett på tv när de har pratat.
Han har ingen aning vem det är. Gå in och klipp en promo på Omas. Han bara, vem? Och så skrev han upp det så här i handflatan för att han skulle komma ihåg vad han hette. Omos.
För Brock så känns det som att det viktiga är att det inte var Bray Wyatt som han fejdar emot i alla fall. Sen så var han så här, okej, jag fejdar inte mot Bray Wyatt. Okej, jag tar den här lappen, Omas. Omos.
Han läste bara på lappen.
Precis, för att tydligen så hade han ju fått blivit erbjuden att fejda mot Bray Wyatt, men hade tackat nej.
Tackat nej, han hade väl till och med vägrat.
Ja.
Och det tyder på hans intelligens. Han har förstått att man tar inte i tång med Bray Wyatt nu.
Så Bobby fick offra sig, som det verkar.
Ja, och när de vet var aptitretade med Gunther mot Brock Lesnar, så har jag liksom inte kunnat släppa det. Det är den enda matchen jag egentligen vill se. Det är Gunther mot Brock Lesnar på WrestleMania. Ingenting annat. Nu är jag i och för sig glad. Jag ser nog hellre Omas mot Brock Lesnar än Omas mot Bray Wyatt. Jag fattar ju hur de tänker, att det är liksom två större namn som kolliderar. Men jag tror det skulle vara skit för Brock Lesnar ifall han beblandade sig med den jävla hokuspokusen som Bray Wyatt håller på med.
Verkligen. Han kan ju se cool ut när han är Fiver Omas i alla fall. Det ser ju coolt ut på en highlight reel. Det får vi ju ge dem.
Men det lutar ju åt att det är Drew McIntyre mot Gunther om inte kontinentaltiteln på WrestleMania.
Åh, men det blir väl fint det.
Ja. Jo, då blir det väl det. De hade ju en sån, vad heter de? Imperium gick mot Braun Strowman, Ricochet och Madcap Moss. Och ja, har ni någonsin sett en sån vilsen personlighet som Madcap Moss i en match som är den här? Ja. Han var ju total osynk hela tiden. Alltså i introt var han osynk. När de skulle så här, posera så här, sida till sida in i ringen, så var ju han på fel sida när de andra två gick åt andra sidan och sånt där. Han var så fruktansvärt vilsen Madcap Moss.
Och sen nu ska han ta... Han håller väl på att törnar också, för att de håller väl på att snacka ner fansen, han och Emma, eller?
Oj, jag har inte ens lyssnat på vad de har sagt.
Ja, men jag tror att det är någon grej som de har gjort på internet. Och där tror jag att det som händer på internet händer väl inte alltid på riktigt. Utan där väljer de väl att vraka med vad som är på riktigt och inte på riktigt. Men här var det ju ingenting som tyder på att han skulle vara heel. Men det kanske kommer.
Jo, precis.
Men vad skulle jag säga då? Jo, men i den där matchen så dök ju Drew McIntyre upp på sant liksom 90-talsmané. Alltså mitt i matchen kom han in och bara ställer sig och tittar. Iakttar Gunther. Och sen så försöker han då stega in i slutet, men då hoppar ju alla på honom. Eller Viking Raiders kommer att ta ut honom bakifrån.
Det kan de släppa också, det har de kört på för länge med.
Ja, för när jag satt och såg det så tänkte jag så här, det är väl inte det här som ska vara WrestleMania-matchen, men det kan det väl inte vara. Det där Viking Raiders mot Sheamus och Drew, det får de väl stöka av innan WrestleMania.
Ja, det blir säkert på SmackDown imorgon.
Säkert, säkert, säkert. Fanns det något mer på SmackDown som känns vettigt att prata om?
Hade Bloodline någonting då? Var inte de med överhuvudtaget?
Jo, men de fortsatte ju med sin grej. Alltså Jay och Jimmy Uso och Sammy bygget. Sammy och Jimmy rök ju ihop. Och Jay stod och iakttog i publiken.
Ja, just det. Precis. Sammy kommer från publiken och Jay stod i publiken.
Ja, det kändes som en sån här klassisk grej. Vi vill att ni ska veta att vi fortfarande är på det här. Men vi gör ingenting som får att gå framåt. Det enda jag störde mig, och det här har jag stört mig på ganska lång tid nu när det gäller WWE. De har någon ny jävla tjomme på golvet som håller på att busvissla hela tiden. När de ska liksom vända sig om eller titta in i kameran och såna här saker.
Jaha, det har jag inte hört.
Och det där jävla visslandet, de gör det hela tiden. Och det stör mig. Nu var det som att så här, nu måste Sammy se att Jay står i publiken. Nej, att Jay Uso står i publiken. Och då börjar han... Hör man sån jävla galning stå och vissla. Och då så tittar han upp och så då iakttar han att Jay Uso står där. Och det är mycket också när de står och poserar med bälten och sånt där. Så hör man det jävla visslandet och då vänder de sig om mot kameran och poserar. Eller kanske pekar mot en jävla WrestleMania-skylt.
Åh nej, nu kommer jag ju höra det här jämt. Fy fan. Åh nej.
Jag tyckte också Raw var bra. Jag tyckte han hade en strålande start. I alla fall toppenmatch mellan Street Profits, Jimmy Uso och Solo Sikoa. Och sen så vill jag nog ändå dra en lans för Brock Lesnar och MVP-segmentet, för jag tyckte det var väldigt, väldigt underhållande.
Men det är så skönt när MVP får vara med på TV, tycker jag. Jag känner ju så fort jag ser honom att bara, fy fan vad de fimpade Hurt Business för tidigt. Det var ju kanon.
Jag gillade ju inte MVP alls när han var liksom en aktiv brottare i WWE. Men sen han har kommit tillbaka, och framförallt sen han har manager-gimmicken, så tycker jag att han är toppen.
Och han passar så bra med käpp också. Jag gillar när han har käpp.
Han klär verkligen i käpp. Ja. Det var också roligt att Brock Lesnar bjöd han på hembränt, va?
Ja.
Ja. Vad heter det? White Lightning?
Jajamän.
Det var någon sån riktig sån Fred Asp-blandning han hade slängt ihop. Hembränt. Han ville inte bli blind dock, för när han tog den där klunken så åkte den ju upp och ut över Brock Lesnar. Ganska så fort.
Klassisk Vince-grej, som sagt det.
Nu är han tillbaka.
Ja, men de började ju lite grann med Hurt Business-hintar när MVP kom tillbaka nu. Men det känns som att de senaste veckorna har de ju lagt det på is, känns som, eller?
Ja, men jag tycker att de har varit lite på armor där också den senaste tiden. Alltså att det varit, men jag tror att de kanske bara skyndar lite långsamt med det. Jag tror nog att det kommer komma någonting.
De är ju bra att ha som folk som kan få spö av den som är stjärnan ska fejda med. Då är de ju lämpliga att ha Shelton och Cedric. För de är ju två bra brottare.
Ja, men det är de ju. Nackdelen med dem är ju bara att de har ju inte porträtterats så bra under tiden som Hurt Business inte har varit aktivt. Nej, vilket gör att så här, det är inte så att man tänker så här, okej, ja, de kommer göra så att Omos vinner matchen mot Brock Lesnar och skapar något sorts nytt hurt business.
Alltså det är så jävla respektlöst att han står och kör en promo och säger fel på namnet. Hela promo, det är så jävla konstigt alltså.
Det är någon typ av härskarteknik i alla fall. Ja. Men annars så fick vi ju ganska många matcher bokade till WrestleMania. Balor mot Edge blev väl klart, eller Edge ska väl acceptera det nästa vecka, men det lär han väl göra. Och Miss ska vara host of WrestleMania. Absolut mest osvängiga de håller på med runt WrestleMania. Jag avskyr hosts of WrestleMania. Det är aldrig intressant och det är aldrig bra. Jag avskyr det lika mycket som jag avskyr Seth Rollins plågsamma jävla skratt. Och det stör mig också att Miss och Seth Rollins ska vara bygget för Seth Rollins och Paul Logan, eller Logan Paul heter han ju. Jag menar, är han så jävla het att de känner att de nöter ut honom ifall de har han på Raw? Eller?
Paul Logan, det är han som gjorde nej, Paul Farnham heter han. Det var John Farnham. Jag tänkte på John Farnham. Men Paul Logan, han tror jag också är någon slags musiker, va?
Paul Hogan är Crocodile Dundee, om det är han du tänker.
Tyckte du satt någonstans?
Logan Paul, ja men det är konstigt, men det kanske är någonting i kontraktet. Han har bara ett kontrakt för visst antal, många tv-uppvisningar och så vidare.
Ja, han ska ju då få The Miz att ringa Logan Paul. Och The Miz bara, gör det själv, din jävla clown. Vilket jag verkligen kan relatera till. Fan, ring själv. Varför ska Miz hålla på att ringa honom för? Men då gör han det i alla fall och Logan Paul svarar och ska väl komma nästa vecka då. Så då kommer de väl kollidera de där två. Det är tur att jag ser fram emot brottningen med, i den här matchen. Eftersom gimmicken som Seth Rollins har är pajig, men han är duktig på brottas. Och det är alltid kul med Logan Paul eftersom han har varit så överraskande bra.
Och när klockan ringer och matchen börjar, då glömmer ju Seth Rollins bort att han har en gimmick. Han är alltid bra bell to bell, liksom. Då kan han ju psykologi och grejer. Men han är ju så här omvända Festus. Han är ju, ja, eller han kanske är Festus. Han är ju fan en idiot tills klockan ringer. Då blir han ju en bra brottare. Han är inte alls omvänd. Han är bara Festus med hår.
Men för mig är det bara det där jävla skrattet som är så plågsamt. Alltså jag står ut med sången. Jag tycker det är ganska kul när publiken sjunger hans låt. Den är bra. Det är synd att han har det där hårda innan. Han borde bara ha den jävla körsången som intro. Men det är det där skrattet. Och att han vet så här, direkt om han har backstage-segment med honom. Så bara... ingen pratar ju så där. Det är ju liksom för konstigt att bara yeah! Så jävla störigt. Kan han bara sluta? Ser han inte på sig själv?
På den här reklamsnutten när inför WrestleMania, då var han ju Jokern. Det är väl Jokern typ som man försöker porträttera lite grann.
Känns som att Sting gjorde det bättre.
Jo, verkligen. Men som sagt, jag antar att det är det som man håller på med i alla fall och försöker göra en lik karaktär med.
Alltså jag måste förstå, håller Rick Boogs på och forskar på Elias? Det är själva grejen, för jag har inte sett Boogs på YouTube-versionen, men nu fick man ju se honom sitta och anteckna under Bobby Lashley mot Elias. Är det liksom hans grej? Han ska lära sig musik av Elias. Eller ska han lära sig muskler av Bobby Lashley? Jag har inte riktigt förstått det där.
Ja, men jag tror ju att, som sagt, det är ju bara Elias som är ledig för någon typ av angle där. Men jag tror ju inte att Boogs och Elias kommer ha någonting med WrestleMania att göra. Så att det lär väl vara någonting som bränns av eller bygger förbi då.
Är de en fade, tror du? Det är svårt att veta. Elias, han är lika mycket heel face som Big Show, va?
De behöver nog vara ett tag team, tror jag, va?
Nej, men de är lite fade. För att när Boog kom tillbaka och stod och liksom spelade luftrummer backstage, så var ju Elias lite så här, men han kan ju inte spela musik på riktigt och sådär. Så, där. Så det, de har något litet horn i sidan på varandra. Men det kommer säkert sluta i ett tag team, kan jag tänka mig. Men fan, apropå tag team, jag vänder totalt nu med vad det gäller Maximum Male Models. Alltså, eller i och för sig, jag hade aldrig gett upp på dem. Det var ju Triple H och Vince som gav upp på Maximum Male Models. De hade ju ett segment här, jag vet inte om det var bortklippt att se, där de skulle prata med Otis backstage. Och när Models då närmar sig Otis, slänger Massey upp liksom sitt ben i huvudhöjd och står och stretchar samtidigt som de pratar. Och det var en otroligt visuell upplevelse.
Åh, det låter ju fantastiskt.
De erbjöd sig också att vara ringside när Otis mötte Gargano. En match som Otis förlorade satan. Och jag tror att Massey blev kidnappad av Dexter Lumis. Det kanske nu de ska göra den här Missing People-gimmicken som de började göra på internet med honom för svinlänge sedan.
Men Dexter, jaha. Oh, gud vad rörigt. Är det här nya, vad heter det, Ben Hill-gänget eller? Dexter Lumis kidnappar folk i vad heter det, midcard-segmentet.
Nej, men han vill ju bara hålla ordning. Ta det lugnt nu, Chris. Det är Maximum Male Models.
Ja, okej, okej.
Nej, men han vill ju bara hålla ordning. De börjar ju lägga sig i där. Rinner om när de står ringside. Okay, så okay. Att, då dyker han upp. Och kidnappar dig. Fan, du inte sköter dig.
Men ska de plocka bort han ifrån Models då? Så ska de sopa in Otis istället?
Nej, det tror jag inte. Det hoppas jag inte. Framförallt inte efter den där senaste benstretchen han gjorde. Jag vill att han ska göra varje gång han är vill. Nej, men jag tror bara att de ska utöka med Otisen.
Och pusha Chad Gable som singel då, eller? Han har fått gå en del bra matcher nu.
Helsike vingen match det var mot Cody.
Ja, för fan, han var toppen. Jo, men det tror jag, för att han är liksom för bra för att, och Triple H också för smart för att bara låta det där rinna ut i sanden. Att låta han gå en Angelo Dawkins framtid till mötes, det kommer inte ske.
Nej, men jävlar Chad Gable. Hatten jävla av.
Och main eventet var ju då Becky Lynch och Lita mot Damage Control om deras tag team titlar. Och likt du sniffade med näsan för länge sedan, Anders, så ser det nu ut som att det blir Lita, Becky Lynch och Trish Stratus mot Dakota Kai, Io och Bailey på WrestleMania. För mitt i matchen så går ju Trish Stratus låt på. Hon kommer in, tar ut Bailey. Becky gör en hot tag till Lita som är i usel wrestlingform. Hon går liksom i slow motion, gör hon några wrestlinggrepp. Hon botchar en vertigo. Sen så sätter hon i för sig en twist of fate. Men hur jävla svår är den att göra? Och sen moonsault. Och så vinner de tag team titlarna.
Men Trish Stratus däremot var i toppjävla form. Och så ser hon inte ut att ha åldrats en dag, tycker jag. Det är helt sjukt. Bra gener.
Jag vet inte. Hur sugen är man på den här matchen? Jag tror att om jag ska citera dig, Chris, så sa du väl att jag kan inte bry mig mindre om Lita.
Nej, och jag sitter och skakar på huvudet just nu också. Jag tycker ju att jag bryr mig inte alls om den här matchen. Men ja, den kan ju vara en sån här som man har för att man ska få lugna ner sig lite mellan. Det är Big Show-matchen, den som jag efterfrågar av Tony Khan. Vi behöver någon match med Big Show så vi kan få hämta andan. Det här är ju en sån match.
Men jag tycker bara att det är synd att Bailey och Becky Lynch är inblandade i en sån match.
Det har du rätt i.
Ja, de skulle ju kunna ha en singelmatch då, men det ja, har man väl sett kanske lite grann också, men... Men jo, det är lite trist det där. Och sen så har det ju riktats lite kritik mot Triple H nu genom att jag tycker att det kan vara ganska bra, men han vill ju tydligen ha lite färre matcher på WrestleMania-galan. Det kommer leda till att det inte kommer vara lika många som är med på kardet och får den här bonusen som alla eftersträvar. Och när Vince var i vid rodret så sopar de in hur mycket folk som helst.
Ja, han försökte ju få med alla han i och med Battle Royals och 10-man tags och så vidare, bara för att de skulle få bonusen.
Precis, men då har det varit ännu mer känsligt nu när de har tagit in veteraner som tar platser när det är så få platser, om man säger så, på WrestleMania också. Sen så kan de säkert lösa bonusar på något annat sätt, men det har tydligen varit lite känsligt med att det blir färre och färre platser att ta på WrestleMania.
Men det är ju 2 dagar. Jag kan ändå smälla på med rätt mycket matcher utan att det blir för jävla mycket.
Men nu vill jag veta det som det hintades om i början. Lance Archer visst var det lite roligt att se honom tillbaka? Eller var det bara jag som tyckte det?
Nej, men som jag sa, alltså det, när jag tittar på, när han har varit borta ett tag och han dyker upp, så blir jag så här, ja men fan, Lance Archer ändå, vad kul. Och så sen så vet jag att om han nu är med på nästa Rampage också och gör samma grej, och sen veckan efter det, då kommer jag tycka att han är rätt trist. Och att det var så här, han är liksom ompaketerad och ny. Ja, han hade typ grått hår och vita kläder. Det var typ det som var grejen med honom. Det var väl det enda nya.
Det var ju en squashmatch mot en nobody, men jag var fan engagerad i hela matchen och var liksom så här fascinerad över att fan, jag tycker det här är bra. Jag tycker att Lance Archer har något här. Måtte de göra något vettigt den här gången. Och han har ju gått bra matcher bitvis. Det är precis som du säger, att det kan antingen vara piss eller så är det jättebra. Men det känns mer som att det är bokningen än han på något vis som gör det.
Det känns som att de har kört det här lite tidigare, att de har börjat upp, att han ska mörda folk och sen så försvinner han. Och så börjar de upp och mörda folk och så försvinner han. Och sen som sagt har ju Jake har ju varit borta också, så att hela paketet har ju inte funkat riktigt. Men nu när Jake är tillbaka och han får mörda folk igen, vi får väl se hur länge det pågår som sagt.
Ja, men alltså, jag kommer inte sätta mig på tvären så länge de gör något vettigt med honom. Då är jag all for it. Men jag vet bara inte vart han ska ha sin plats riktigt. Det är det som är grejen med AEW. Alltså, vart får de plats alla de här då?
Ja, men det är lite också så där som till exempel Book of Hobbs nu. Där har man känt att det har blivit ganska trött uppbygget för honom. Och han har ju också varit lite grann så här att han har mördat nobodies när han har varit med. Och sen har han haft sina klipp när han pratar om den här Book of Hobbs typ. Och sen så går han och vinner den här Face of the Revolution. Så tydligen så har han ju blivit liksom upppressad av Tony Khan, som att det här är bra grejer som har visats. Så kanske att Lance Archer kan få samma behandling också, nog för att han inte, jag tror inte att han ses på samma sätt som en framtida stjärna som Will Hobbs såklart, men Tony Khan kan ha en annan syn på saker än vad någon annan har.
Men jag tycker att det var ett bra Rampage här. Nu vet jag inte om jag... du hade ju en ganska gedigen analys av Rampage förra veckan, Chris. Jag kommer inte ens ihåg vad du sa, vad jag skulle titta efter. Men jag njöt av det jag såg. Alltså, AC Open mot Bucks var en jävla toppenmatch. Tydligen första gången de möttes också. Och Sammy Guevara-actionade rätt i matchen var ju också delikat.
Ja, jag tyckte nog till och med att Rampage var bättre än Dynamite den här veckan. Konstigt nog. Jag hade lite så här tråkig känsla efter Dynamite, men vi kommer ju dit. Jag kanske var på inte Dynamite-humör när jag såg det. Jag tyckte det kändes spretigt och rörigt överlag. Men Rampage, det är ju min show nu tydligen.
Nej, men jag är ganska nöjd med Dynamite. Det är väl den här tag team-grejen som känns som ett haveri. Men annars tycker jag ändå, jag menar vad fan, alltså Big Bill eller vad han nu heter, W. Morrissey, Big Cass, är det Big Bill han heter eller?
Mm. Big Bill.
Big Bill, alltså den matchen, hans match mot Orange Cassidy, det är ju en av de bättre David mot Goliath-gimmickarna jag har sett. Jag tyckte han var toppen. Och hade han vunnit titeln där så hade jag varit så här, ja men fan rättvist. Jag tyckte han var bra, jag tyckte han såg bra ut. Han behandlade Orange Cassidy precis som han ska behandla Orange Cassidy. Och sen är också Orange Cassidy guld. Så att han gör ju också att matchen blir så bra som den blev. Jag gillar också att han gör ett Superman punch i knävecket på Big Bill. Det är väldigt, väldigt roligt att han gör det.
Men jag tycker också om den här matchen. Sen så är det bara det att den... Här tycker jag att han tappade det han gjorde förra veckan, Tony Khan. Det fanns ingen riktig mening med den. Eller de påvisade den inte. Och de har inte byggt upp Big Bill. Så att det blev en sån här Dolph Ziggler-match. Spelar ingen roll om den är kanon. Det var inget hot.
Jag tycker det var roligt att Orange Cassidy var inblandad i typ ett av de bättre grejerna och en av de sämre grejerna. För att han och Danhausen då sen går och vinner den här Casino Tag Team Battle Royalen, det var extremt oväntat. Och vilken brokig jävla skara tag teams det är på den där matchen på Revolution. Då har vi alltså Jeff Jarrett, Jay Lethal, Guns, Cassidy och Danhausen.
Så märkligt är det. Och som sagt, sen så var det ju inte en Casino Battle Royale heller, för att det ska ju innehålla en joker. Mm. Och nu hade de ju ingen joker.
Nej, och vad heter det? Det var ju så intressant, för Justin Roberts kallade den inte för en Casino Battle Royale, men det gjorde kommentatorerna. Men den hette väl också bara en vanlig Battle Royale när den gick på TV. Alltså, det verkar ju vara lite rörigt vad det var egentligen.
Men peggade de inte för den som en Casino Battle Royale? Eller jo, är det bara vi det som har trott att det ska vara en sån?
Nej, de har peggat för som det. Det känns ju som sagt att planen var ju från början att FTR skulle vara med. Men sen så har det gått åt helvete med det.
Sen ändrade de till It's Complicated på Facebook.
Men ja, det känns ju också som att jag kunde väl slänga in vilket tagteam som helst. Om man har, han brukar ju vara så noga med att han ska genomföra saker som han har annonsat. Så han kunde väl slänga in vilket tagteam som helst som en överraskning.
Jaha, verkligen. Men, och en av mina favoritsäljningar i 2023 är ju när, vad heter han, Penta Cero Miedo ska stå och ta av sig sin, vad heter, handske mot Matt Taven och ska göra Cero Miedo-grejen. Men mitt då kommer Aussie Open på att nu ska vi göra en spot här, för nu har ju, vad heter det, The Kingdom kommit in. Nu måste vi göra spotten som vi har, vad heter, gått igenom innan, så de avbryter det där helt plötsligt med attackera Matt Taven, och då vet inte Penta vad han ska göra, så då säljer han det som att han har fått spö och ramlar in i repen bara. Ser jätteroligt ut.
Men den matchen kändes ju, jag tycker hela den matchen kändes lite som Dynamite kändes, att de hade pressat in väldigt mycket på lite tid, för det var som att det var mycket som skulle in på limiterat med tid, och då blev det som det blev. Jag tyckte inte det där var så bra, inte alls.
Yeah, och ska min favorit Tony Nese börja fejda med Lucha Brothers? Vad är Lucha Brothers på för nivå helt plötsligt i den här rangordningen?
Ja, det känns som, är de på samma nivå som FTR också nu? Det är väl på tiden kanske för dem att förlänga kontraktet också, antar jag, genom att de var väl med från början mer eller mindre, så deras kontrakt kan väl kanske ta slut, så
känns inte som att de har något kontrakt. Det känns som att de bara dyker upp och jobbar lite och Tony Khan för att de känner för det.
Men den här Face of the Revolution stegmatchen, apropå att få in mycket grejer, men där hade de kanske lite mer tid och gjorde det lite mer snyggt. Den tyckte jag var toppen. Det var ett jävla ställe i den här matchen. Och kul också att se den här Commander, vilken jävla show han bjöd på.
Vilket jävla namn. Commander. Det störde jag mig på. Men ja, vilken jävla show han bjöd på. Jag håller med. Men också vad publiken ville att Takeshita skulle vinna. Det var ju tur att Hobbs kom ifrån de där trakterna. Annars hade det fan blivit en revolt när Takeshita inte vann.
Ja, fan, när Powerhouse Hobbs springer över den där stegen i slutet när Takeshita står på den och bara stegen viker sig. Jag tyckte det var så jävla brutalt. Men det är solklart att han var höjdrädd, stackars Powerhouse Hobbs, när han stod och darrade där uppe på stegen och fyra domare stod där nere och höll i den.
Ja, man hade tagit för kort steg, det var ju fel stegen. Han nådde ju inte upp först. Så då fick de stå och hålla i så här, för att var tvungen att stå ändå nästan inte nådde för att haka av den jävla karbinhaken. Det är helt sjukt.
Har ni sett klippet som var på nätet sen när han står där uppe på översta och ska liksom ta ett kliv ner? Och han håller i den här magiska munken så att han kan inte ta tag i översta delen på stegen heller, och så kan han ta ett steg ner och är sådär höjdrädd, så men han klarar sig ner i alla fall.
Jag får ont i magen av att tänka på stackaren när han ska stå där och göra det där. Tagit fel stege, sned fel stege. Fy fan.
Jag får ont i magen av den där jävla munken. Varför har de den? Den är så jävla konstig. Och varför ska han gå omkring med den nu eller?
Fast det är bara till nästa vecka, tror jag. Det var nästa vecka så ska han ha TNT-titelmatch.
Men det är så rörigt vad allt betyder och vad allt är i AEW. Det var rörigt. Varför ska han ha den munken om det bara är att han ska möta Samoa Joe veckan efter? Det är, jag fattar inte. Och en Casino Battle Royale som inte är en Casino Battle Royale. Och Danhausen vinner den. Det är bara rörigt.
Ja, det är stökigt. Och vad heter det nu? Eddie Kingston och Ortiz som bara försvann ur den här matchen. Var tog de vägen?
Ja, Ja, och nu så ska han ju försvinna ifrån AEW också då, tydligen. Eddie Kingston.
Ja, ni hör ju. Det är ju bara rörigt.
Men vi får väl se om det är Wardlow eller Samoa Joe som man kommer möta, för vi ska väl kanske predikta lite också. Eller har vi någonting mer att säga?
Nej, men vi kan väl ta oss över till Revolution. Men jag tyckte att det var, för det var ju mest det de byggde för då på den här episoden. Men jag vill ändå säga att jag tycker att Christians promo var jävla toppen som han klippte här.
Fan, nu börjar jag ändra. Jag tänker fortfarande säga att jag tyckte Rampage var bäst, för att jag tycker det låter roligt. Men jag håller ju med dig. Fan, Christian är ju en sån som kan få rätt sorts hetta utan att försöka vara cool. Alltså skillnaden på han och MJF är ju väldigt stor, tycker jag. Men de lyckas ju få hetta båda två. Men jag tycker Christian gör ju på ett så otroligt mycket proffsigare och bra sätt.
Man stod och grävde någon grav där efteråt, Jungle Boy. Vad ska de gå en Buried Alive-match, ja, eller vad är tanken?
Det var också rörigt. Man förstår inte riktigt vad det var.
Ja, det är ju No Holds Barred som man ska gå, men som sagt, jag förstår inte varför han helt plötsligt ska vara The Undertaker.
Nej, det är stökigt. Det är stökigt. Nej, men också, jag tycker Rio och Tony Storm gick en bra match. Kanske att de fick lite för lite tid. House of Black gjorde sin grej med Bucks där också och tog ut dem.
Det var snyggt. Åh, det gillade jag.
Och så sen så Hangman och Mox promon, båda de två var bra. Och Brian och MJF promon tyckte också var bra. Nu var det i för sig mest Brian Danielson som pratade, men det var ändå väldigt bra.
Men det var väl på tiden också att det var Brian Danielson som pratade istället för MJF.
Ja, och det var bättre.
MJF har pratat mycket på slutet.
Ska vi sia lite? Fram med matchkortet, Anders. Jag hoppas du har det.
Absolut.
Och kom ihåg att ni kan tippa med oss. Det är Roberts tippningar ni ska följa och eventuellt Anders tippningar, men inte mina.
Ja, men vi kan väl börja med... Vi börjar nerifrån. Och vi pratade ju precis om matchen som vi börjar med. Christian Cage mot Jungle Boy Jack Perry. Hur tror ni det kommer gå där?
Jag tror att Jack Perry vinner.
Ja, det känns ju som rimligast att han ska vinna, men då tar det ju verkligen slut här. Annars måste ju Christian vinna om det här ska fortgå på något sätt. Men det kanske är spiken i kistan för det, och det kanske är bra att stänga den här fejden nu.
Jo, de har väntat väldigt länge på att få ett avslut. Men om de ska få ett avslut så måste väl även Luchasaurus vara inblandad på något sätt i matchen. Eller vad tror ni?
Nej, han måste inte det. Jag tänker att det kan få vara en ren vinst för Jungle Boy, så de stänger fejden och så får Jungle Boy gå vidare uppåt.
Jag vet inte om han är redo att gå vidare uppåt, men jag tror också att Jungle Boy vinner. Han har tappat momentum lite grann, tycker jag. Elite mot House of Black.
House of Black. Så att de andra får göra sitt.
Men det känns som att det är för kort tid. Alltså, de har inte gjort, vad har de gjort? Vad har Elite gjort med de här jävla triostitlarna? De har inte gjort ett piss med dem.
Jo, men de har gått mycket matcher väl? De gick ju för fan...
Jo, men de har gått lite matcher, men det känns som att de inte haft någon fade. Det här är ju den första regelrätta faden, och då ska de förlora titlarna.
Ja.
Elite måste ju bort ifrån triostitlarna. I allmänhet måste ju bort ifrån triosdivisionen, så bara skriker om det.
Jo, men det är en sak vad vi tycker och vad vi tror kommer hända, tänkte jag. Vad känns rimligt? Alltså, är det rimligt att de förlorar de här och nu då? Ja, det kanske det är.
Ja, det är ju CM Punk och FTR kommer ju tillbaka och sabbar allting.
Ja, det är det enda rimliga, att de skulle dyka upp och förlora titlarna till dem istället. Nej, för fan, jag tror på Elite. De måste behålla dem där. Jag förstår att det känns som att House of Black behöver de där titlarna. Men, nej. Elite behåller dem.
Jag vet inte, det chansar också på House of Black.
Apropå det här nu, Pack. Hur länge sedan var det vi såg honom? Det var när de tog titlarna, va? Sen har vi inte sett honom.
Han som Lucha Brothers är lite nervös över att de kontrakten håller väl på att mixtras med. Han kanske inte heller är så nöjd med att vara där. Vi får väl se. Nästa match. Chris Jericho mot Ricky Starks.
Ricky Starks.
Jag vill ju att han ska göra rätt här, Jericho, och låta Starks vinna igen.
Ja, jag tror också att det kommer vara Ricky Starks. Som sagt, jag har varit inne på det tidigare, att det brukar ofta vara att motståndarna ser starka ut och sen så vinner Chris Jericho sista matchen i fejden. Men den här gången så tror jag att Ricky Starks får vinna och att det här avslutar fejden. Och jag tror inte att JAS kommer hålla sig borta från ringside heller. Utan de kommer vara stöka överallt.
Så Action Andretti kommer komma in och hjälpa han, eller hur säger?
Ja, det är nog mycket möjligt. Peter Avalon kanske kommer också.
Kung han var!
Ja, men helt plötsligt har han fått lite mindre jobberkänsla, va?
Nja. Jag
vet inte. Har vi sett att han gör någonting annat än förlora? För sig, han sålde väldigt mycket. Chris Jericho, alltså Peter Avalon hade ju matchen. Och så ja. Gjorde Chris Jericho en backbreaker och sen så var det över. Eller codebreaker. Så att... Så på så sätt så kändes han inte lika mycket som en jobber.
Nej. Mox mot Hangman.
Jag tror Hangman vinner.
Ja, jag tycker den är svår, men jag tror nog också att Hangman vinner. Det känns väl som att det är dags för han att få vinna den där nu.
Är det nu han kommer få åka och fiska? Mox.
Ja, det beror lite på försoningsfikat CM Punk haft med Bucks. Hur det har gått med den. För att... eller ifall Brian ska till G1. Det är det som är de här 33% rymmer.
Ja, men jag säger också Hangman där. Den här supermärkliga tag team matchen då. Acclaimed, Guns, Jeff Jarrett, Jay Lethal och Orangehausen.
Det är så jävla rörigt vilka namn det är. Men jag tror Guns behåller den för de har haft det för kort. Men det är en rörig match alltså.
Ja, jag tror också Guns behåller den där.
Ja... jag tror att The Acclaimed tar tillbaka den. Jag tror jag känner precis som er att The Guns haft den för kort. På något sätt så jag tror inte att de kommer få chansen helt ut än så länge. I så fall skulle det vara att Billy Gunn törnar, men jag tror att The Acclaimed vinner.
Fan vad det känns som att det skulle vara för sent nu ifall Billy Gunn skulle törna här. Gör inte det?
Ja, verkligen. Verkligen. Det gör det. Men det känns som att det händer ingenting runt Guns heller. Men ja, vi får se. Sen har vi Samoa Joe mot Wardlow.
Jag tror Wardlow. För jag tror att det är Wardlow och Hobbs som komma skall.
Ja, precis. Det tror jag är den största tellen på att det är Wardlow som kommer vinna. För nästa vecka är de inte i San Francisco längre.
Jag säger jo. Jag vill inte att Wardlow ska ha den. Men jag förstår att det är han som vinner den. Men jag säger jo ändå. Jag vågar drömma.
Ja. Oh, det är bra, Chris. Våga dröm. Och sen har vi Jamie Hayter, Saraya och Ruby Soho. Jamie Hayter tror jag behåller titeln.
Jag håller med.
Ja, jag är inne på samma spår. Men det är också ganska tråkigt. Alltså det är många matcher som känns... nu kommer de väl vara bra och sådär. Men det känns som att det är ganska självklara utgångar. Gör inte det?
Ja, men här är det ju liksom... jag tror Ruby Soho är den som har minst chans att vinna den här matchen. Den enda andra som skulle kunna vara är Saraya, tror jag. Men det är ju ändå Ruby som är huvudkaraktären på något sätt. Vart kommer hon ha sin allians efter det här? Det är väl det som är grejen lite grann.
Det känns som att de behöver verkligen evolvera den här grejen nu. Det behöver ta ett ganska stort kliv. Nu har det bara varit en massa sprayfärg och inte så mycket mer. Och man blev lite sugen på den och sen så börjar den helt plötsligt kännas väldigt blasé. Men nu behöver de verkligen göra någonting. Det kan inte bara vara en match och så vinner Jamie Hayter. Någonting mer måste ske. Och det är egentligen det jag menar är egentligen Sasha Banks måste komma in här.
Eller att Britt Baker joinar outsider.
Eller Nia Jax.
Och sen har vi ju MJF mot Bryan Danielson.
Jag tror MJF vinner.
Ja, det tror jag också.
Ja, det tror jag också. 3-2 tror jag blir.
Jag tror det blir 1-2.
Jag tror 3-2 också.
Det är bra.
Det har tippat, ska ni veta.
Det är bra att du lyssnar på mig, Chris.
Hörrni, detta om detta. Vi hörs.